Välkommen till ljudprogramblad inför operaföreställningen Aida. Giuseppe Verdis opera Aida har premiär 23 februari på Värmland Operas stora scen och spelar fram till 5 april. I detta ljudprogramblad får ni höra operans regissör Claes Fellbom, scenografen Linus Fellbom samt Björn Eduard som berättar om tonsättaren Giuseppe Verdi. Inledningsvis ber vi Björn Eduard ge oss en kort resumé av handlingen i Aida. Därefter presenterar Claes Fellbom sig själv och sin föreställning.
Aida är en opera i 4 akter. Ofta brukar man ha paus efter akt 2 och även så i Värmland Operas uppsättning. När föreställningen börjar förbereder sig Egypten för krig mot Etiopien. Faraos dotter Amneris har en tjänarinna som heter Aida. Aida är i själva verket prinsessa och dotter till Etiopiens kung Amonasro. Radames är befälhavare för de egyptiska styrkorna. Han och Aida älskar varandra i hemlighet. Problemet är dock att även den egyptiska prinsessan Amneris är förälskad i Radames. Aida hyllar den egyptiska herren med sin älskade befälhavare, men inser efter en stund att herrens seger kommer leda till undergång för hennes eget folk, etiopierna. I akt 2 börjar Amneris förstå att både hon och hennes slavinna älskar samma man och att de är rivaler. Hon är otroligt svartsjuk. När egyptierna återvänder efter seger i kriget har de med krigsfångar. Däribland finns Aidas far Amonasro. Aida känner igen sin far, men han beordrar henne att inte avslöja hans identitet, alltså den etiopiske kungen, som egyptierna tror är död. Radames ber om nåd för sina krigsfångar och den egyptiske farao tillåter dem att gå fria, men med ett undantag. Aida och Amonasro ska stanna som gisslan. Och som en belöning för Radames insatser i kriget tillåter farao att Radames får gifta sig med hans dotter Amneris. Efter paus träffas Aida och Radames och han bedyrar henne sin kärlek och att han inte vill gifta sig med Amneris. Aida får honom att förstå att om de ska kunna gifta sig och överleva måste de rymma till Etiopien och finna sin lycka där. Radames avslöjar då en väg som han vet att de kan ta. Amonasro, kung av Etiopien och Aidas far, har stått gömd och hört samtalet och dessutom fått information som gör att den etiopiska hären nu vet var de ska gå för att kunna ligga i bakhåll mot Egyptens härar. Radames förstår nu att han har förrått sitt land och Amneris som också hört honom anklagar honom för förräderi och inte minst svek mot henne själv. Aida och Amonasro flyr medan Radames fängslas. I 4 akten döms Radames till döden. Amneris ångrar nu sin handling eftersom hon älskar Radames och erbjuder sig att frige honom om han glömmer Aida. Han vägrar att försvara sig vid rättegången och blir dömd att begravas levande under Isis-templet. När stenen sluts över gravvalvet upptäcker han dock att han inte är ensam. Aida har smugit sig in för att också begravas levande med sin älskade.
Ja, jag heter Claes Fellbom och är Ja, jag är operaregissör kanske främst, men också författare och lite grann bildkonstnär ibland. Och jag började som underbarn på det viset att jag fick mina första professionella filmpriser när jag var 19 år. Och det gjorde att karriären blev väldigt tokig, kan man säga. För att jag gjorde sen min första långfilm när jag var 21. Och när man är 21 då har man inte så mycket livserfarenhet. Så att man är skicklig på att göra någonting snyggt sådär. Men djupet eller innehållet blir lite magert. Och det där tog sin vändning då när jag hade gjort min 8:e långfilm. Och då blev det sån här brytpunkt. Och då kom jag tillbaka och blev fast anställd på Riksteatern. Och sen 1976 så bildade vi Folkoperan. Som ju blev en framgång nästan från början. Men det var när vi flyttade till teatern på Ornsgatan 1985 som det blev en sån succé att den gick 158 gånger i följd som en Sound of Music eller någonting sånt. Alltså, och det gjorde då att vi skrev operahistoria där på en gång. Det blev väldigt spännande. Det gjorde då att det kom teaterchefer från utlandet och tittade, så jag debuterade i Tyskland som internationell regissör 1989, och sen gjorde jag ungefär 2-3 produktioner per år utomlands i 11 års tid tills jag blev professor i musikdramatisk gestaltning vid Operahögskolan. Och då tyckte jag, då kunde jag inte fortsätta med det där, för att det hade blivit för mycket, för jag hade ju kvar Folkoperan också, så det hade blivit lite häftigt. Men ja, och sen så arbetade jag där som professor i 10 år, man får inte vara längre som konstnärlig professor. Och sen så när Kjell då Englund, som är chef för Värmland Opera, ringde och sa att han ville att jag skulle göra Aida här som öppningsföreställning på hans nya jobb, så att säga. Då tänkte jag, vet han vad han säger? För att jag är ju inte så jätteung, som jag ser ut. Men jo, i alla fall. Så jag tänkte, vad 17 menar han? Men han menade det. Och jag tror nu när jag har hållit på ett tag så är det så att min skräck för att jag inte skulle orka gick bort efter 2 dagar, och det beror på att artisterna från scenen, de gav så mycket energi tillbaka, så när man sa en liten sak då fick man dubbel tillbaka, och då blir man inte trött. Det går inte att bli trött då, utan tvärtom så får man nya injektioner. Det är inte bara på scenen som det har skett, utan även bakom scenen så tycker jag att på den här teatern får väldigt mycket uppbackning, därför att den är välorganiserad och det är människor är sedda och de gör verkligen sitt yttersta. Nu har jag talat rätt mycket erfarenhet ute i Europa och även i USA och England. Så det är väldigt roligt att konstatera att i Karlstad så finns en perfekt fungerande teater. Alltså det är väldigt roligt att konstatera, och det säger jag inte för att smickra, utan det är bara som jag tycker att det är. Så att när man engagerar en äldre regissör så brukar det vara så att de tycker, ja, det här fungerade på 80-talet så det kan jag nog göra nu också. Så har inte jag tänkt överhuvudtaget, utan jag har mina kunskaper om Aida. Det är den opera som jag kan bäst. Och där har jag tagit av de kunskaperna och fört in mina intryck av den tid vi lever i och mina intryck av det forna Egypten som Aida är skrivet för. Det blir en blandning av det forna egyptiska med det ultramoderna Europa, alltså med allt vad det innebär av krig. För att Aida berättar en historia som inte är alldeles olik den historia vi upplever just nu i Europa när det gäller krig och konflikter. Så att det är lätt gjort, men jag skulle absolut inte vilja låta den utspela sig i Ukraina. Det tycker jag skulle bli förfärligt. Alltså. Utan vi håller den fornegyptiska fasaden, men resten får publiken själv lägga till, så att säga, vad de upplever. Så jag hoppas verkligen ta den till sig, och det tror jag de gör, och det beror väldigt mycket på att artisterna i alla schatteringar så att säga ger så oerhört mycket respons, att en kraftuttömning mot publiken som jag tror att man kommer få svårt att värja sig ifrån. Och även orkestern, alltså hela produktionen, har den här slags gemensam kraftuttömning som är som publik svår att värja sig ifrån.
Det estetiska uttrycket är givetvis också väldigt viktigt i föreställningen. Linus Fellbom har gjort både scenografi och ljusdesign, medan Anna Ardelius gjort kostymdesign och Theresia Frisk mask- och perukdesign. Vi har träffat Linus som berättar om den konstnärliga processen.
Jag heter Linus Fellbom och är i största allmänhet regissör, scenograf och ljusdesigner, och i synnerhet till Aida, scenograf och ljusdesigner, och har snart 30 år bakom mig som ljusdesigner och nästan 300 produktioner både här i Sverige och utomlands, och har även regisserat massa saker. Bland annat senast hade jag den stora glädjen att regissera Eurydike här på Värmland Opera för knappt ett år sedan. Och dessförinnan så har jag gjort scenografi och ljus till Orfeo här på Värmland Opera, och sen innan dess tror jag det var Wedding Singer, och ännu längre bak i tiden så var det Maskeradbalen och Bortbytingen. Det är min fulla Värmland Opera historia tror jag. Ja, men till att börja med så var det ju en högst personlig ingång, i och med att självaste regissören råkade vara min pappa, Claes Fellbom. Så det blev ju väldigt personligt på en gång. Och sen till råga på allt så var Aida just en av Folkoperans i Stockholm största framgångar. Claes grundade Folkoperan tillsammans med min mamma Kerstin Närbe. Och Aida var den första uppsättningen på Hornsgatan, där Folkoperan flyttade in 85 tror jag det var, och blev en brakande succé. Och 85 var jag 7 år gammal, 8 kanske, och så att jag bodde där i kulisserna, höll jag på att säga. Så att jag var med på väldigt många föreställningar, och så att jag liksom njöt av musiken och teatern i största allmänhet. Och sen blev det även film av Aida. Folkoperan gjorde då en långfilm några år senare, så det är även väldigt mycket sådär celluloiddoftande minnen från klipprummet när Claes satt och klippte den här filmen. Så att jag har haft med mig Aida väldigt, väldigt mycket, och musiken sitter liksom i ryggmärgen sedan dess. Och det är ju inte vilken musik som helst, det är ett av världens absolut bästa verk. Så att det är ju verkligen en ljuv tjatighet, eller på att säga, att ha i huvudet. Men sen så, om man ska backa från det personliga lite, så är ingången till verket blir ju automatiskt lite speciell när det är ett så kärt och enormt spelat verk. Så måste man ju på något sätt närma sig det med det i åtanke, att det har spelats väldigt mycket, folk har sett det och sådär. Och sen så har jag personligen svårt för de här värsta så att säga påhittigare uppdateringarna av operaverk, när det ska vara lite konstigt eller nymodigheter, som att alla är nazister eller är på månen eller i Tokyos tunnelbana eller så där. Det tycker jag oftast blir lite jobbigt, så att jag vill hemskt gärna avstå från det generellt, och särskilt då när man gör ett sånt här verk. Så att tillsammans med Anna Ardelius som gör kostym och Theresia gör mask, och Claes som regisserar, så var vi ganska snabbt inne på att vi inte ville ändra på så mycket, utan vi ville vara kvar i verkets originaltid och plats, men samtidigt inte binda oss vid det utan ha associationsbanorna öppna framåt till vår inte allt för muntra samtid dessvärre. Men vi ville kunna ha någon slags dubbelhet i det där. Så där började vi.
Och nu har du alltså gjort en scenografi som i huvudsak består av 6 stycken pelare. Vad har du för tankar om den och symbolik och allt?
Jo, men det finns ju vissa saker man behöver sådär från grunden när man ska gestalta en opera som Aida. Det är en massa olika platser som ska gestaltas rumsligt. Alltså det utspelar sig på olika ställen. Så det är rent praktiskt behöver man gestalta massa olika rum och ställen. Och sen så är verket uppbyggt på ett sätt som är ganska extremt. Det är liksom, å ena sidan så är det ett ganska intimt kammarspel. Även om det är oerhört dramatiska scener så är det få människor, det är tät dramatik och så att säga närbild om man pratar filmspråk. Å ena sidan. Å andra sidan så är det de här enormt stora scenerna med massor med kör och mycket människor. Och även där stor dramatik. Och som alltihopa toppas av den här ikoniska triumfmarschen som ju de flesta kan nynna till. Det är ju en av Verdis största hittar genom hans komposition. Och den är ju av traditionen scen där man ska liksom vräka på med allt man har. Och det ska in med elefanter och hästar och guldkonfetti och kanoner och lite beroende på vad man har för läsning då som sagt. Men det är så mycket saker, det är så överlastat och det är paraderas och det ska springas och flygas och hoppas och grejas. Och allt det här ska då få plats i Karlstad hade vi tänkt då, på Värmland Operas fantastiskt fina scen. Men det är inte bara av platsbrist vi har avstått från just elefanter och hästar och konfetti, utan det är även ett annat sätt att berätta den scenen på som vi var mer lockade av. Så därför landade vi i den här lösningen med de här 6 stycken pelarna som på ett ganska flyktigt och flödande sätt kan förändra scenbilden tillsammans med ljuset och då de två tillsammans med musiken kan förändra scenbilden på ett, tycker vi, effektivt sätt.
Du har ju flera olika sorters ytor på de här pelarna, trekantiga ska vi säga. Vad är det för olika material på ytorna och vad symboliserar det för dig?
Jo, men en triangel har ju 3 sidor som bekant. Och om man då gör en trekantig pelare så har man 3 möjligheter att... man kan ju vrida dem då så att en av de här sidorna är mer framträdande än den andra. Och då kan man förändra rummet ytterligare på det viset. Så att, det var ytterligare ett steg i den här föränderliga scenbilden som vi var ute efter. Och sen finns det ju också, när vi nu ville vara kvar i det forna Egypten som en utgångspunkt, så finns det ju därmed, det finns ganska många exempel på det tyvärr, att man kan råka hamna i en slags Tintin och Farao och cigarrer värld och bli ofrivilligt komisk på så vis, och det vill vi till varje pris undvika. Och dessutom så jag är inte så ofta intresserad av historisk akkuratess i den bemärkelsen att det ska vara liksom korrekt återgivet allting, utan snarare mer öppna associationsbanor åt olika håll. Så att istället för att försöka avbilda ett liksom historiskt korrekt egyptiskt samhälle så uppfann vi Peter Astor Ögren, som är min eminent biträdande scenograf, och jag tog fram ett eget hieroglyfiskt skriftspråk som är så att säga inte betyder någonting, i alla fall inte för en kunnig egyptolog. Och sen likaså vi har 2 gudabilder med på de här pelarna, och det är heller inte några specifika gudar, utan det är en association till två slags gudar. Sen är det en man och en kvinna också, så att vi vill inte vara för konkreta helt enkelt, och därmed kanske vi också lyckades undkomma en och annan faraonisk förbannelse. Vi hoppas det i alla fall.
Du inledde ju med att berätta om Theresia Frisk och Anna Adrelius. Jag tänker att ert samarbete har varit ganska nära. Vad har det bestått i?
Jo, men vi har ju arbetat ofta tillsammans. Therese och Anna var också med på Eurydike, så vi var här tillsammans för ett år sedan och hade glädjen att arbeta med det, den föreställningen. Vi har också gjort en mängd föreställningar tillsammans tidigare, så det är verkligen ett kärt samarbete. Och vi försöker i vissa, jag jobbar ju så många olika team, och i vissa team så är det någon slags hierarki, alltså regissören och scenografen sitter och tisslar och tasslar för sig själva, och sen kommer man in som ljussättare långt senare och så där. Men vi är väldigt glada i att alla är med så tidigt som möjligt, så att vi försöker ses när vi liksom vet att vi ska göra en produktion, så försöker vi ses så fort vi kan, så att ingen av oss hinner tänka för mycket själv, utan att vi kan ses och prata så öppet som möjligt om vilken väg vi ska gå och så där. Och sen blir den där vägen som vi sen går ibland ganska tydlig på en gång, och ibland tar det lång tid, och vissa delar kan liksom ta längre tid att komma fram till, och andra går väldigt fort. Men det är ett väldigt givande och tagande, och själva det konkreta arbetet går till att vi sitter runt ett bord och slänger en mängd inspirationsbilder och tankar fram och tillbaka, och hyllar och förkastar om vartannat, och så uppenbarar sig en väg framåt, och sen så får man ju återkommande ses och liksom utveckla och omvärdera och jobba vidare. Men det är ett fantastiskt inspirerat och givande samarbete, så det är otroligt kul att det sker ännu en gång.
Men utan musik blir det ingen opera. Aida är en av Verdis största operor. Björn Eduard berättar om Verdi med fokus på Aida.
Redan som 8-åring blev Giuseppe Verdi anställd som ordinarie betald organist i kyrkan i Busseto, en liten stad i provinsen Parma. Hans föräldrar drev ett värdshus i Le Roncole, där Verdi hade fötts 1813. De dagar han tjänstgjorde vandrade han åtskilliga kilometer till fots mellan hemmet och kyrkan. Enligt Verdi själv skrev han som tonåring ett stort antal musikstycken av varierande slag, vilket också framfördes i Busseto. På så sätt kunde han lägga grunden för en tonsättarkarriär som skulle komma att omfatta bland annat 30 operor och ett requiem. Efter att i unga år ha förlorat sin hustru och deras två barn i sjukdom inledde Verdi en intensiv skaparperiod där operorna Nabucco och Macbeth utmärker sig. Redan i detta skede utvecklade Verdi det han kallade tinta, eller färg. Han använde sig av denna färg för att karakterisera sina verks individuella särdrag. Verdi menade att Rossini och dennes efterföljare missade den gyllene tråd som binder samman alla delar som en opera består av, istället för att rada upp ett antal nummer utan sammanhang. Tinta var för Verdi denna gyllene tråd, en väsentlig faktor i hans verk. I och med de tre jättesuccéerna Rigoletto, Trubaduren och La Traviata kunde han vidareutveckla sitt skapande. Redan innan han skrev dessa tre var han berömd och ekonomiskt tryggad. Under arbetet med trubaduren skriver han till librettisten Camarano 1851 att om det inte förekom några standardformer, cavatinor, duetter, tachetter, körer, finaler etc. och om ni kunde undvika att inleda med en öppningskör skulle det göra mig lycklig. Från och med den sicilianska aftonsången 1855 till Aida 1871 blir hans operor allt längre och med större rolllistor. Han attraheras av den franska grand opera-stilen med en mer färgrik orkestrering och en blandning av allvarliga och komiska scener. I denna anda komponerar han så operorna Sicilianska aftonsången, Simon Boccanegra, Maskeradbalen, Ödets makt, Don Carlos och Aida. Ismail Pasha, Egyptens skriv, beställde en nyskriven opera av Verdi för att inviga det nya operahuset i Kairo, som i sin tur beställdes inför firandet av Suezkanalens invigning, men Verdi tackade nej. Den franske egyptologen Auguste Mariette föreslog dock en hyllningsopera med handlingen förlagd till det forna Egypten för Khediven. Verdi, som redan begärt ett orealistiskt högt honorar för att skriva operan eftersom han inte var intresserad, blev nu inspirerad. Han accepterade att komponera Aida och fick det redan begärda mycket generösa honoraret. Librettisten Antonio Cislanzoni anlitades för att utforma texten på italiensk vers. En intensiv period av korrespondens mellan Verdi och Cislanzoni följde. Verdi var mycket noga med att få texten precis som han ville ha den. Premiären fick dock flyttas fram eftersom Aidas scenografi och kostymer, som redan var tillverkade i Paris, var fastlåsta där på grund av det då rasande fransk-preussiska kriget mellan 1870 och 1871. Istället invigdes det nybyggda operahuset i Kairo med Rigoletto 1869. Aida inledde så sin framgångsodyssé som fortfarande pågår på julafton 1871 i Kairo. Dignitärer, politiker och kritiker var överförtjusta över föreställningen. Men Verdi, som inte hade varit delaktig i Kairo-premiären, blev rasande då han fick höra att ingen vanlig publik fått närvara vid tillfället. Därför betraktade Verdi föreställningen på La Scala i Milano den 8 februari 1872 som den riktiga premiären. Musikaliskt inleds Aida i pianissimo och slutar på samma sätt. Triumfmarschen i operans mitt utgör den dynamiska motsatsen. Senare under repetitionsarbeten av Aida i Neapel roade sig Verdi med att komponera sin enda stråkkvartett. Efter att han har haft uppförandet av sitt requiem i Milanos domkyrka 1874 skrev Verdi i samarbete med librettisten Arrigo Boato ytterligare två operor. Verdi var aldrig lockad av den då samtida strömningen verism, alltså socialrealism. Utan hans sista operor, Otello och Falstaff, grundades på Shakespeare-dramer. När kompositören Ferdinand Hiller frågade Verdi vilken av operorna Don Carlos eller Aida han föredrog, svarade Verdi: Aida. Den har mer bett och, om du ursäktar uttrycket, mer teatralitet.
Nej, men nu har vi kommit fram till en föreställning som jag känner att jag kan verkligen stå för med utropstecken. Och då skulle det vara så härligt om besökarna kom och tyckte samma sak. Och jag brukar ha en en känsla för vad, hur publiken kommer att uppfatta saker och ting. Så jag vill gärna att ni kommer och tittar på det här för, och lyssnar, för att det är en speciell upplevelse och ibland ganska spektakulär upplevelse skulle jag vilja säga, med väldigt mycket dramatik, för att Aida är en sån, ett musikdramatiskt mästerverk, så att hamnar den i rätta händer med de rätta artisterna, då blir det väldigt svårt att sitta passiv som publik. Man vill skrika av förtjusning eller skräck eller vad det nu är. Så välkomna till Värmland Opera.
Ni har hört ett julprogramblad till Värmland Operas uppsättning av operan Aida. Medverkande har varit regissör Claes Fällbom, scenograf och ljussättare Linus Fällbom samt vår ciceron Björn Eduard.